Varmt välkomna till Bublication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida-Sofia här. Och även den här veckans avsnitt kommer vi börja med historien om en manlig penis. Jag börjar ha ett tema. Faktum är att på sexmuseet i St. Petersburg så ligger en förvrängd stor manslem i en burk med formalin. Hur har den hamnat där?
Och vems är den? Är väl också en relevant
Grigori Rasputin som veckans avsnitt handlar om. Ja. Hur hamnade den i en burk i St. Petersburg museum? Resan dit, vad han gjorde med den under tiden och hur det påverkade hela Rysslands framtid är det vi ska prata om i veckans avsnitt. Och det är ju lite det vi gör. Vi tar ett ämne, hittar de sjukaste, roligaste vinklarna på det tycker vi då. Mm. Paketerar det i en så kallad brain bubble pod, för det är just det. Det är utbildande, inspirerande, lite knäpp fakta. Mm. Så därför kommer vår podd också passande på fredagar så att du vid helgens middagsbord har lite sjuka stories att dra. Som det här med en penis i en burk.
Mm, precis. Mm.
Och kan du inte tåla dig mellan poddarna så finns vi också på
publication.com där vi har massa intressanta artiklar ni kan fördjupa er i om flera olika ämnen. Så kika in där om ni inte har gjort det redan.
Mm. Varmt välkomna till veckans avsnitt. Ja, där hörde vi Boney M's låt Rara Rasputin, Lover of the Russian Queen. Och det var exakt det han var.
Eller var han?
Ja, det är precis det vi ska... Vi kanske inte kan ta reda på det, men nej. Vi ska gå igenom ryktena. Mannen, myten, legenden. Så att säga. Ska vi göra det vi brukar göra dock?
Det vi börjar alltid med varje gång.
Ja.
Faktarutan.
Faktarutan. Yeah.
Grigori Rasputin, han levde mellan 1869 till 1916 och var en av de mest gåtfulla och kontroversiella figurerna i Rysslands historia. Hans liv är omgivet av myter och spekulationer och han var också självutnämnd helig man nära tsarfamiljen. Han blev berömd för sina påstådda helande krafter och sitt ökänt dekadenta liv. Och hans död sägs vara lika dramatisk som hans liv då han mördades av adelsmän som fruktade hans inflytande.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vi kan ju börja fel ändå då.
Mm.
Han flöt ju i land på floden Nevas strandkant och när man hittade honom så hade han ju en väldigt exklusiv sidenskjorta på sig. Sammetsbyxor. Han var lång och kraftig och hade stort skägg. Han var också skjuten multipla gånger och hade vatten i lungorna, så vilket tyder på att han då fortfarande levde troligtvis när han blev slängd i floden eller bragd om livet.
Precis.
Från det till en sargad penis i en burk. Hur kom det sig? Varför ville de här mäktiga adelsmännen ha ihjäl honom? Det hade ju att göra med hans otroliga maktinflytande på Rysslands tsarfamilj. Men hur i hela friden kommer en rysk bondson från västra Sibirien i en liten by hela vägen in i möjligen tsaritsan Alexandras sovrum?
Det kan man ju undra sig. Det hela började ju faktiskt i hans lilla by och hemstad. Han utmärkte sig redan då för sina helande krafter och har väl alltid varit en speciell karaktär.
Mm. Det man kan säga om honom är när man tittar på bilder på honom, han har så sjukligt, nu är bilderna svartvita dessutom, men tittar man, han har så sjukligt intensiva ögon och en blick som är så här, man känner sig lite fastnaglad i golvet bara att titta på fotografierna och det är det många har nedtecknat om honom och hans person. Han hade en otrolig karisma och kunde trollbinda folk med sina berättelser.
Och ögon då,
som stirrade. Men han påstods också ha en helande och förmåga och synska förmåga. Och den första historien man har där han har varit synsk eller förutsett någonting, det är att han förutsåg att en bonde i hans lilla by skulle dö. Och där någonstans
började ryktet om honom.
Ja, det kombinerat med att han var en otrolig tjejtjusare. Mm. Alltså han hade nog pökat på varenda bonna flicka där i den här byn. Så att han var ju hatad av halva, förmodligen papporna, mammorna och älskad av alla döttrar i den här lilla byn. Mm. Men han är ganska han hade fattigt men inte superfattigt. Han hade inte bland de värsta i Ryssland, men det var såklart ett hårt liv som bonde. Han föddes som en av 9 barn, men bara av hans 8 syskon så var det bara ett enda till som överlevde till vuxen ålder, så det kanske satte sina spår.
Ja, precis.
Lite grann.
Mm. Och han växte upp i den här byn och som vi nämnde började skapa ett rykte om sig rätt snabbt. Men trots hans redan då dekadenta liv och vanor och smak för alla kvinnor, så faktiskt var det så att han gifte sig och stadgade sig och fick barn.
Mm.
Men det varade väl inte så länge, det här familjelivet och den familjemannen som man kanske hade velat bli.
Det kanske är svårt att kombinera med en omättlig sexuell aptit. Och han intresserar ju sig ganska snabbt för Bibeln och lär ha kunnat den fullständigt utan till. Mm. Han får en vision av jungfru Maria och den ska då sätta honom på den här nya banan som leder rätt in i Rysslands maktcentrum.
Mm.
Och han beger sig ut på en religiös vandring, alltså han lämnar Ryssland.
En pilgrimsfärd.
En pilgrimsfärd, och till Jerusalem bland annat. Han kommer hem som en förvandlad människa och tar sig då till maktens Mecka, Sankt Petersburg. Och han kommer ju fram alltså sketen, skitig och ovårdad och smutsig. Precis. Och liksom sådär.
Men när han kommer fram så har han ju skapat ett rykte om sig. Alla vet vem Rasputin är och man har hört, och till och med uppe i adeln och i de innersta kretsarna har man fått höra om Rasputin.
Han har på sina resor fått sig ett litet bihang med präster. Inte jättemånga, men ganska tongivande personer som bara, this is the shit, han har koll på läget, han kan förutse saker.
Mm.
Han är en mystiker.
Så det var ju mycket av den anledningen, trots då hans rätt illa utseende kring kläder och smutsig och så fick han ju ändå en stor makt direkt när han kom dit.
Ja, den hade han ju byggt upp under lång tid. Och han hade ju en väldigt intressant filosofi. Han tolkade ju verkligen Bibeln ganska bokstavligt, så här, ett öga för en öga och en tand för en tand, så att ont ska med ont fördrivas. Så att ju mer synder man gjorde, desto närmare Gud kom man i princip. Så att det var ju veritabla sexorger som han började göra. Det är klart att det kanske rörde om lite grytan i den här strikta riskaden. Den verkar ju väldigt kul.
Han deltog ju också i de här orgierna, så att det var väl
Det var under hans ledning såklart. Ja. Han bara, nu ska jag rena, vi ska komma närmare Gud. Let's make some sins. Och den ortodoxa kyrkan i Ryssland såg honom som en väldigt kättersk figur. Liksom. Det här var inte legit, men han hade ju sån otrolig popularitet så att han var väldigt svår att ignorera och kom rakt in i maktcentrum då. Och där träffar han bland annat en man som heter Felix Yusupov, som är en prins och superhögadlig i Ryssland. Och han är en supervacker ung pojke, karisma. Så det blir liksom en liten clash när de möts på adels fäster, den här ovårdade, skäggiga, illaluktande profilen och den här vackra, unga, snygga prinsen. Och de behöver redan där känna lite konkurrens. Men han har ju byggt upp ett sånt otroligt renommé också om att han kan kunna hela. Och det här händer ju någonting med ryska tsarfamiljen. De har ju har fått 4 döttrar innan de äntligen får en son. Och det är ju tsarinnan Alexandra. Hon kommer ju från Tyskland från början. Och hon har det lite tufft för att hennes enda uppgift då som kvinna och drottning eller tsaritsa är att få fram en son. Och 4 graviditeter senare med döttrar så började ryska folket liksom
ifrågasätta henne. Och ja. Hon var rätt kvinna på rätt plats.
Ja, och också utlämning såklart. Mm. Men man gifter ju sig mycket mellan hovmännen. Och det har också att göra med oroligheterna i världen givetvis. Mm. Men till slut så får hon en son. Problemet är att han är ju då drabbad av hemofili eller blödarsjukan. Så att han är ju sjuklig och svag. Och
det var ju faktiskt en stor hemlighet som hovet hade. Det var ju väldigt mycket hysch-hysch kring den här blöda sjukan.
Ja, med tanke på oroligheterna i världen. Ja. Och sen kommer ju skotten i Sarajevo och österrikiska storhertigen blir ihjälskjuten. Och det blir ju liksom upploppet till första världskriget. Och då är det inte kanske superbra att ha en svajig maktutsikt för den ryska tronen. Så man håller ju det här väldigt on the down low. Och lilla Alexej, som han heter, han växer upp i princip med en livvakt som går supernära hela tiden för att fånga upp minsta fall. För det fanns ju inget bot mot det här då. Det
enda man kunde göra var ju att minimera riskerna för att han skulle skada sig helt enkelt.
Så han var ju där och fångade upp livvakten hela tiden om man skulle ramla eller slå sig. Och många, innan det fanns behandling mot hemofili, de levde ju inte oftast in äldre än 30-årsåldern, för det var något fall eller blev en internblödning och så. Mm. Och den här genen spred ju sig vidare också. Alla gifte sig, alla hoven gifte sig med varandra, så det spred ju sig vidare också i det engelska eller det brittiska kungahuset. Så det är en av drottning Victorias söner hade ju det här. Hon var så jävla överbeskyddande mot honom bland annat. Han fick ju inte gifta sig förrän han var jättegammal, och sen så dog han ändå av en lätt fall och lycka i 30-årsåldern. Ja. Då hade han fått gifta sig för sig, så det var ju bra.
Tyvärr så gick det ju inte att skydda han hela vägen, utan han var med om en fiskolycka när han var i ung ålder. Och den här fiskolyckan var ju då introt eller öppningen för Gregory att komma in i
sporting
i familjen.
Nu kommer han in i mixen här. För Alexandra desperat, hon känner sig också lite mobbad och som en outcast i den ryska överklassen. Jag kan tänka att det är en sån fruktansvärd position att vara i som kvinna. Så ändå fött 4 vackra döttrar och bara, you're not wanted. Eller really. Mm. Så hon hittar ju en otrolig allierad i Rasputin. Inte bara i att han kanske då har förmågan att bota Alexej, men en bundsförvant egentligen. Och nu börjar första världskriget rasa. Och vad som händer är då att i tsar Nikolajs frånvaro, för det går skitdåligt för Ryssland i kriget, det är ju en total monarki. Armén är så eftersatt, det är jättedålig teknik, de är dåligt utrustade, så att han åsidosätter befälhavaren rätt snabbt, för han bara, det här går ju åt helsike, och han är ju såklart en man of honor och ska gå ut. Och så han ger sig ut i krig. Kvar vid hovet är då tsaritsan Alexandra med Rasputin vid sin sida, och han styr henne på ett bra sätt så att hon får mer och mer inflytande och makt. Och det är här det börjar bli liksom, vad är fasen i den här Rasputin?
Vad har de för relation?
Och man vet faktiskt inte om han tog sig hela vägen in i sovrummet eller inte. Men jag har liksom lite svårt att tro att han inte gjorde det.
Det har jag med. Jo, men svårt. Man kan ju alltid spekulera. Mm. Men det han gjorde, som vi vet, det var ju att han faktiskt hjälpte och lindrade symptomen på den lilla
lilleplutten. Nej, men det är också så här, det är också därför han får så otroligt mycket förtroende, för läkarna på dåtiden har ju försökt hjälpa Alexej jättelänge mot blödarsjuka. Man vet inte exakt varför Rasputin lyckas i sitt helande, men han gör det. Han är ju då blödarsjuk, det blir jobbigt för honom. Rasputin kommer in och ska försöka hela honom och lyckas. Man tror att vid den här tiden så har det kommit nämligen ett nytt läkemedel som är all the rave och bota, och det är en stor ingrediens i dagens smärtstillande fortfarande idag. Det är aspirin. Det som man inte visste var att en av sidoeffekterna mot aspirin är ju att det är blodförtunnande. Så man tror att Rasputin bara slutade ge honom aspirin, höll honom isolerad och lugn, och att det då läckte ut sjukdomen i princip. Det kan också vara en förklaring att dåtidens läkare liksom stack och tryckte på honom mycket så att han fick ytterligare blödningar och därför blev han ännu sjukare. Så att i princip var Rasputin ju bara lät honom vara i fred och inte gav honom massa grejer som gjorde det ändå värre. Sen är det ju så här, han har en helt hypnotisk tillvaro, Rasputin, och det är klart att när han nästlas in i hovet, går sida vid sida med Alexandra, att det höjer blickar. Vem är den här sluskiga bonden? Och fastän kommer han också då promotar sexorger bland adeln. Det blir ju, det är klart att det sticker i ögonen, samtidigt som det går sämre och sämre.
Ja, och att hans ord blev lag, kan man väl säga. Mm. Och det gav ju han en otrolig makt som många andra adelsmän inte gillade. Så nu kommer vi in lite på hur han gick från detta hovets innersta kretsar till att hamna i i ett kallt vatten.
Ja.
Och död med en avskuren lem till slut.
Mm. Nej, men vad inte Aden gillade överhuvudtaget var ju hans påverkan på rysk politik helt enkelt. Alltså under första världskriget. Både Alexandra och Putin insåg nog ganska tidigt att det går ju inte bra för Ryssland i kriget. Det kanske vore bra för oss att sluta fred med Tyskland istället för att kriga mot någon som är liksom...
Övermäktig,
mer utvecklade tekniskt och sånt där. Så de skickade ju då massa brev där de förespråkade fred med Tyskland. Och det upprörde ju jättemånga patrioter både genom Aden och liksom ute i landet. Men en sak som han också gjorde var ju då det här brevet där han skickade en förutsägelse om att om jag blir mördad av... För att Rasputin började ju såklart känna att en hotbild växte mot honom. Alltså jag kan ju lova att han för det första har förargat så otroligt många äkta makar.
Men ja.
Ja, och det var väl också det. Alltså han låg ju med så många gifta adelskvinnor så att... Nej, han hade ju överlevt ett mordförsök. Det var en kvinna som stack honom med en kniv i magen och det överlevde han ju mirakulöst. Och det bara ytterligare
ju
bidrog
på den här mystiken kring honom.
Man kan inte ens dö med en chans att vara sin person. Och såklart att han hade försvarfamiljens tacksamhet stöd. Och öra. Det är ju alltid farligt. Alltså, visste du förresten att det finaste yrket i engelska kungahuset under 1500-1700-talet, det var Secretary of the Chamber Privy. Alltså man var liksom toalettansvarig för kungen, hjälpte honom att torka sig rumpan och sådär. För att då hade man ju kungens odelade öra, så det var liksom en makt.
Det var där man ville vara.
Det var där med kungen på toan.
Nej, men jag har ju sett i vissa serier som man ser, har ingen aning om det är liksom facts eller inte, men att man vid hovet då, när kungen skulle göra sina behov, kunde man gå in och passa på när han hade fest, innan man liksom män gick ut till de övriga. Så kunde man gå in och hälsa på kungen när han satt där och gjorde sina behov på tid och prata lite med honom samtidigt.
Ja, perfekt. Ja, men de hade ju väldigt bekväma toaletter också. Ja. Så här, jag var ute i Versailles och där får man ju gå en rundvandring i lägenheten och där var det ju en så här superlyxig toalett med sammets på sitsen. Och
ja,
det är ju liksom,
men det ska ju vara bekvämt.
Alltså, ja, om man ska sitta länge på toan och hålla hov, då måste man...
Vad tycker vi om tygsbeklädd toasitt?
Jag tycker det verkar ganska nice. Oh, det herregud. Finns ju fortfarande. Det är som så här rattmuffar.
I UK känns det ju som att där är det ju...
Ja, jag... Nej, vad äckligt.
Du går ju helt täckningsmattan upp så här på toalettsitsen. Och så. Jag tycker det är så äckligt.
På toalettsitsen,
ja. Alltså helt som att man kan gå upp på toaletten. Men sen finns det också liksom en sån toalettsitsmuff. Liksom. Det är väl för äckligt.
Nej, det är för äckligt.
För det går ju inte att rengöra liksom.
Man kan ju tvätta den, för jag tänker att det är som man
moppar,
men inte vill man ju sitta på den, eller?
Nej.
Nej, då måste man ha bekänta som tvättar åt den och byter hela tiden. Då kanske det är skönt.
Ja, då kanske det är skönt.
Eller så investerar man bara i en sån här japansk teknisk supertoalett som hittar exakt hur den ska spola med sån varmt
vatten. Ja, som är uppvärmd
och
air, också.
Som är car wash för muffen. Ja. Perfekt. Har du testat den så?
Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Har du det?
Nej, det är så trevligt. Det finns en på restaurang Brutalisten här i Stockholm. Om man är sugen så kan man gå in där och testa.
Mm.
Också fruktansvärt bra mat.
Bra. Ja. 2-1 där.
Ja, men och då på tal om palats och besök på plats. Jag har faktiskt varit på Vinterpalatset i Sankt Petersburg.
Mm.
Och det är ju så otroligt mäktigt. Och de har ju så... De är så förmögna. För man, de höll ju på med de här påskäggen också, du vet. Ja. Som sa familjen. Vad sen heter Fabergé. De? Fabergé-ägg, just det. De har så mycket pengar. Det som var sorgligt lite grann när jag var där är att det blev ju sen en... Det blev ju början. Rasputin blev ju början på slutet för hela...
Ja. Mm.
Tsarfamiljen, och det finns inga möbler kvar.
Nej.
Det är alltid bara ut, liksom borta. Så att det är otroligt vackra salar att gå igenom, men det känns ju verkligen helt dött.
Ja.
Sen tyckte jag också det var väldigt märkligt, för jag var där på en kryssning med min morfar, så att vi fick verkligen bara, alltså det är så mycket visum och sånt för att komma in i Ryssland nu fortfarande.
Mm. När var det här?
Kan det vara 10 år sedan?
Ja.
Ja, det var ju innan Ukraina-kriget och hela den skiten. Inte jättesugen på att åka dit nu.
Nej.
Men i alla fall, då fick man så här kryssningsvisum. Så då fick man åka. Alltså jag hatar att vara bara del av en grupp och bara
Som får.
Som ett skock får. Mm. Då blir man exakt invallad. Och min mamma som alltid liksom
böjer
på reglerna.
Bara, det kliar i dina fingrar. Du vill bara smita iväg.
Ja, jag ville bara smita iväg. Jag ville gå och köpa snabba buskadockor som såldes utan. För då fick man inte göra det. För man fick bara gå efter de här med pinnen. Och så fick man inte lämna gruppen.
Okej. Okay. Inte ens efter.
Jag fick inte ens köpa dockor. Det fick jag göra på kryssningsfartyget.
Okej. Okay. Det regler
det
är inte för dig alltså.
Nej, det är inte min grej. De kom och drog tillbaka med sig t-shirt i nacken och bara, du får inte lämna gruppen. Jag bara, då ska man, om man är som jag, då ska man absolut inte åka till Kuba, för det är ännu värre. Mm. De här gamla Sovjetländerna, jag hade blivit mördad direkt, det kan jag säga.
Mm. Nej.
Du får stanna hemma. Jag känner mig Rasputin här nu, det måste jag ändå säga. Okej, men början på slutet för tsarfamiljen. Men inte ens, det blev ju svårt att få ihjäl honom också. För det första, mannen, myten, legenden, hade överlevt ett stick i magen.
Ja, knivhugg snarare.
Men den som då tar saken i sina egna händer, det är den här då, prinsen Felix Yusupov.
Mm.
De tröttnar helt enkelt. Bara, vad är det här för nisse som tycker att vi ska sluta fred med Tyskland och alltihopa?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Förresten, pratade vi klart om Rasputins förutsägelse om sin död?
Nej, profetian.
Den tar vi först, för den hänger ihop lite med det hela. Mm.
Jo, det här skriver han alltså i ett brev till tsar Nikolaj när han är ute i fält. Och den profetian låter så här. Om jag mördas av vanliga människor och inte av dina närmaste, kommer den kejserliga familjen, du själv, din fru, dina barn, att regera över Ryssland i århundraden. Om jag mördas av dina närmaste kommer ingen av din familj leva i mer än 2 år. De kommer dödas av det ryska folket.
Och det vet vi ju faktiskt alla vad som hände med
tsarfamiljen.
Ja. Mm. Anastasia, det är en helt fascinerande historia i sig också, om vad som hände med henne. De har ju nu bekräftat att hennes kvarlevor hittades genom modern DNA-teknik.
Mm.
Men de behövde egentligen aldrig oroa sig egentligen för Alexis blöda sjuka heller, för han blev ju bara 13 år innan de kallblodigt sköts ihjäl i en källare. Tillbaka till då Felix Yusupov.
Det är ett annat avsnitt kanske.
Det är ett annat avsnitt, men Felix Yusupov då, de börjar ju tröttna på Rasputin deluxe. Det här är ju då alltså ändå adeln, och kan man ju då, om man kommer till profetian, resonera en av tsarens närmaste.
Mm.
Han tar saken i egen händer. Han samlar ihop ett gäng adelsmän, bjuder in Rasputin, och man tror att han lyckades locka honom till sitt residens. Och nu klämtar kyrkklockorna för Rasputin. Mm. Även här utanför när vi spelar in, mycket passande.
Mm, verkligen.
Och man tror att Yusupov lurar dit honom med föranledningen av att han och hans fru kanske behöver lite sexuell hjälp på traven. Mm. Och han har en otroligt vacker fru, och det är väldigt kul att googla runt lite på Felix Yusupov och hans fru. De ser trevliga ut.
Mm. Till skillnad från Rasputin.
Ja, nej, honom hade jag inte velat lägga med faktiskt.
Nej.
Även om han hade stolen. Nej, men nu blir det i alla fall. Han blir ditlockad. Nedlurad i källaren, och han runt om i huset så har ju då också Yusupov gömt massa andra adelsmän. Så att planen är ju helt klart bara, nu har vi ihjäl den här jäveln.
Mm. En gång för alla.
Så att de har bakat kakor fulla med ett cyanidderivat och kontaktat en läkare för detta. Och de bjuder honom på vin och de här nybakta kakorna. Yusupovs fru är ju nowhere to be seen.
Mm.
Och han dricker och äter kakor och verkar ganska liksom
nöjd. Oberörd.
Ja, oberörd. Mm. Vid något tillfälle så tar han sig för halsen lite grann och hostar till lite. Och de bara, nu händer det.
Mm.
Men det händer inte.
Nej,
han dör ju inte för hälsika.
Ja.
Så till slut så tappar han tålamodet och dricker fram en picadoll och skjuter honom typ 3-4 gånger.
Mm.
Han överlever, kravlar sig ut på borggården och då skjuter de honom en gång till.
Mm.
Så när han hittas har han ju 5 kul. Jag skrattar, men det är ju bara liksom lite sjukt där, ja, att han inte går att ha ihjäl.
Ja.
Så när han hittas har han ju 5 kul hål i sig.
Mm. Och sägs då har blivit förgiftad innan
och
det.
Och har blivit förgiftad. Mm. Men nu är de säkra på att han är död och lyssnar på hjärtat och han har ingen puls.
Mm.
Och då tar de och kastar honom i floden, Neva. Ja.
Mm.
Och där slutar historien om Rasputins liv. Eller hans liv i alla fall. Men vad händer efter hans död? Han flyter upp då dagen efter. Uh-huh. Och då vid en obduktion så visar det sig att han har vatten i lungorna. Och det kan man ju bara haft om man har andats och drunknat.
Precis. Så han var alltså inte död.
Han var alltså inte död. Så att han har överlevt 5 skott, förgiftning. Men det är väl nu någonstans här då han får sin penis, sin stora penis avskuren och inlagd i formalin. Men hur i hela tiden kunde han då överleva det här med att bli förgiftad med att säga en massa gift? Jo, då visade det sig att...
Ja, läkaren som var inbjuden här till att mörda Rasputin och baka, eller baka kaka, vet inte om det gjorde, men han tillhandahåller väl cyanidet helt enkelt. Det fanns inget cyanid. Det gick emot hans läkared, kände han. Så att han blev faktiskt inte förgiftad,
nej,
sägs det.
Så det måste ha varit en jävligt dålig skytt bara helt enkelt.
Ja, det är med.
Ja. Sen vet man ju inte om man hade vatten i lungorna eller inte. Det tenderar ju att vara så här med stora, mäktiga personligheter. Ja. Att det alltid sker konspirationsteorier.
Det finns många teorier där ute, ja, precis. Svårt att veta vad som är sant och inte sant.
Ja, nej, men han har haft en stor påverkan i alla fall. Såklart på hela Rysslands framtid. För det som händer sen är ju att det är början på slutet. Mm. För folket reser ju sig mot Tsar. De är väl lite irriterade också för att de har haft ihjäl en son av folket. En bondeson. Det är ju såklart jättefattigt och orättvist. Det går åt helvete i första världskriget och orättvist. Sen är det ju också så att Tsar Nikolaj försöker ju verkligen hänga kvar vid makten och vill inte förändras. Alltså kungahusen i Europa anpassar sig, de går med på eftergifter, de har ingen verklig makt om vi tittar på hur vi har det på vårt svenska kungahus. Brittiska kungahuset har ju fortfarande rätt mycket makt. Drottning Elisabeth innan hon gick bort var ju världens största privata markägare också. Mm. Rent tekniskt så äger hon ju all mark som det brittiska territoriet, the Commonwealth, men även som privat landägare. Det är bara prins Abdullah av Saudiarabien som har liksom näst mest land efter henne. Mm. Så att många av de europeiska kungahusen och sådär anpassade ju sig, blev av med politisk makt, men har såklart mycket makt på grund av relationer, inflytande, rikedom, markägande och så vidare.
Mm.
Så Nikolaj trodde att det skulle fortsätta på samma sätt som alltid och var inte villig att göra eftergifter, och det blir då början på fallet och det tar ju inte mer än 2 år innan han blir ihjälskjuten.
Hela hans familj med det.
Hela hans familj, och det ryktas ju om att han, de hade haft möjlighet att fly till England, men att det engelska kungaparet inte ville ta emot dem för att man ville då tvätta bort sin ryska stämpel, och man bytte ju namn då till Windsor för att, då att få en hel rysk tsarfamilj, de var ju släkt i exil, var kanske inte så önskvärt för.
Passade inte in den nya imagen.
Det passade inte in imagen. Men sen var det väl kanske lite väl att de skulle bli ihjälskjutna i en källare allihopa.
Mm.
Och där så inföll ju också hans profetia, och det har väl gjort ännu mer för eftervärlden. Och tittar man på då, vi kan väl lyssna lite grann på Boney M's låt igen, bara för den är himla härlig också. Inte helt historiskt korrekt. Vi kan ju också prata om den tecknade Disney-filmen Anastasia. Där framställs ju Rasputin som en ond och elak och mörk trollkar. I was once the most mystical man in all Russia. When the royals betrayed me, they made a mistake. Han känns inte jättesoft, men nej, han har ju haft ett otroligt inflytande på populärkultur och man känner till honom. Så jag hoppas att vi har kunnat lyfta lite intressanta stories om honom i det här avsnittet.
Ja, och kanske också något ni inte kände till. Ja.
Vad hände med hans barn? Har han barn förresten? Det vill jag veta.
Han hade 3 barn, men man vet inte så mycket vad som hände med dem efter revolutionen. Maria Rasputin, hon arbetade under en tid som cirkusartist, sägs det. Och dansare, och skrev även en biografi om sin pappa.
Ja.
Och jobbade mycket för att liksom försvara hans rykte under sitt liv.
Kanske inte helt lätt.
Inte helt lätt, nej. Sen hade han en andra dotter som heter Varvara Rasputin. Vet inte så mycket om henne, och även en son som heter Dmitri, men tyvärr så har man väldigt lite information om båda de två. Det sägs att Dmitri, han stred i första världskriget och dog där också, men det är lite otydligt.
Lite unclear.
Ja.
Ja, Felix Yusupov som hade ihjäl, det blev ju såklart bara total turbulens för att de åkte ändå fast för att ha haft ihjäl Putin, och Tsaritsan Alexandra var ju inte alls glad efter att de hade haft ihjäl hennes bundsförvant. Nej. Och förtrogna och bästa vän egentligen. Så att han och hans fru de flydde till landet, till sitt liksom residens där, för att de blev förföljda. Allting var ju väldigt så stökigt under den här perioden, men det gjorde faktiskt att de överlevde ryska revolutionen trots att de var högadliga. Väldigt, de flesta andra blev ihjäl, havda ihjäl så att säga. De överlevde inte, men det gjorde de. Och de har ättlingar som lever vidare
än idag.
Så att de överlevde, men Rasputin vet inte vad som hände. Hans penis ligger då i en burk. Utsatt då i
60-70. Hur säker man ställer man att det är hans? Liksom? Hur vet vi detta?
Det vet vi inte riktigt. Jag tror de får DNA-testa den. Det tycker jag verkligen att de ska lägga resurser på. De har haft så mycket resurser på att hitta Anastasia, så ändå Rasputins penis känns ju extra
viktigt. Det hans eller inte.
Ja, det här sammanhanget. Ja, det var det vi hade om Rasputin, lover of the Russian Queen. Hoppas ni tyckte att det var spännande att lyssna. Har ni feedback så tar vi den gärna, annars fortsätter vi med det vi gör, Brain Bubbles for you. Och vad är då en Brain Bubble Publication? Det är publication, och vi finns ju på TikTok, Instagram och de flesta andra ställen. Tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla.
Until next week.
Hej då.
Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.